Ja, gott folk, det gäller att ha den rätta successionen och traditionen och rätta klädedräkten. Så. Men skämt åsido, vi ska nu fortsätta med skrift och tradition ur reformationens perspektiv. Och bara ett par bibelord för till inledning för att få tanken på det rätta spåret, så vill jag citera Saltaren 119 och andra Timoteus brevet 3. Se hur kära jag har dina befallningar. Herre, håll mig vid liv enligt din nåd. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domslut är eviga. Och hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Den heliga skrift är ingiven av den helige ande. Så lär skriften själv, och det bekänner kyrkan som har fötts av den heliga skrifts ord som bekänner skriften. Det här är vår utgångspunkt, vårt axiom. Ibland förutsätts det att vi begrundar detta axiomatiska och självklara. Och då blir ju frågan, vilken är då den fasta grunden, den fasta punkten som står som skriftens bas, eller som står ovan skriften och ger skriften dess auktoritet och myndighet? Vår utgångspunkt är alltså klar, och vi ska inledningsvis kort erinra hur skriftens ställning som auktoritet och normans bestämmande norm gäller. Det har ibland sagts att de lutherska bekännelseskrifterna inte har någon klar utveckling av läran om skriftens karaktär och inspiration. Och det här har hörts många gånger om. Jag kommer ihåg att när jag var ung präst så vid flera tillfällen så sa John Wikström, en tidigare biskop i Borgå, just detta att bekännelseskrifterna inte har någon utvecklad lära om skriftens inspiration och auktoritet. Karaktär, eller närmast bestämt inspiration och karaktär. Och då sådant sägs, så måste vi vara klara över att bekännelseskrifterna är texter som tillkommit i en tid då ingen högre bibelkritik drevs. I princip så stod skriftens auktoritet klar. Och när Luther i början av reformationstiden hänvisar till skriften, så utgår han som förutsättning att detta är en auktoritet som erkänns utan diskussion. Reformationens ansats finns i vissheten om den heliga skrifts sanning. Om vi tänker på reformationens upptakt och Luthers 95 teser, då Luther själv ingalunda ännu var lutheran, så kan det sägas att avlatshandel var ett oskick som kunde angripas av många allmänna skäl. Men Luthers kraft i kritiken kom genom att detta stod i sådan kontrast till evangeliet i den heliga skrift. Då Luther inför riksdagen i Worms 1521 hänvisade till skriftens auktoritet, hänvisade han till en norm som fanns och i princip erkändes, trots att så mycket främmande lärobråte och olydnad för Guds ord samtidigt var för handen. Då det gäller skriftens inspiration, så har vi kan säga i Sverige, Finland och i den traditionen, i Uppsalamötets beslut en passus där det faktiskt sägs någonting om skriftens inspiration. För att, citat, först att vi alla vid Guds rene och saliggörande ord, vilket i de helige profeters och evangelisters och apostlars skrivelser författat är, samhålleligen blive vele, och att i våra församlingar skall lärt, trott och bekänt varda, att den helga skrift av den helga anda sitt ursprung haver. Och de följande meningarna så understryker detta. Det är en gammal och i vårt sammanhang här, just en lång text, jag ska inte läsa upp mera där. Så som de flesta minns som har hanterat de lutherska bekännelseskrifterna, det vill säga nu talar jag om Konkordieboken, har vi där i Konkordieformens inledning en passus som hävdar skriften som norm för all lära. Där står om alla de artiklar om vilka mellan teologer av den Augsburgska bekännelsen strider uppstått, vilka i det följande ånyo framställas och med ledning av Guds ord kristligen förklaras och biläggas. Och där sägs det kort och då om den regel och norm som gäller. Vi tror, lära och bekänna att den enda regel och norm varefter alla läror såväl som lärare bör prövas och bedömas endast är gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter så som det står skrivet. Vi tog det mina fötters lykta, Psaltaren 119 och Galaterbrevet 1 om och en ängel kommer från himlen och predikar det annorlunda så ska han vara förbannad. Och så sägs det sedan, men andra skrifter av äldre och nyare lärare, vad det än må heta, får icke likställas med den heliga skrift, utan det måste allesammans underordnas denna och får icke anses vara något annat och mer än vittnen som betygar hur och var denna profetiska och apostoliska lära bevarats efter apostlarnas tid. Här har vi det principiellt grundläggande. Först skriften och sedan det som på inget sätt negligeras eller sätts åt sidan, andra skrifter, andra trosvittnesbörd och det som vi kan se är där i slutet hur och var denna profetiska apostoliska lära bevarats efter apostlarnas tid. Så där pekar man på den rätta traditionen, den som har bevarats, där man har den rätta linken bakåt till apostlarna. Det är det som ska gälla. Ett sådant trosvittnesbörd ska finnas där skriften är norm och regel. Att skriftens norm och överhöghet fick göra sig gällande på 1500-talet ledde till reformationen. Problematiken innan reformationen var att mänsklig tradition fick samma dignitet som Guds eget ord. Och till och med kunde vinna över det. Och här har vi samma problematik som Jan tog upp i sitt föredrag nyss. Det är att den muntliga traditionen, den tradition som bara grundar sig på mänskliga stadgar, får en myndighet som bara ska tillkomma det ord som kommer från Gud. Och vi kan se här en parallell i reformationens kamp mot tradition som inte var skriftenlig i det att Jesus risar sina judiska motståndare för att dessa låter federnas stadgar vinna över skriftens ord. Vi kan tänka på det som vi hade i Markus 7 här som Jan tog fram nyss och sedan har vi en parallell i Matteus 15. Beskrivet genom ett slagord blev reformationskyrkans utgångspunkt det lilla som vi alla kan på latin, åtminstone sola scriptura, skriften alena. Och det här kommer till uttryck också i Konkordieformen på ett ställe där det står, för det första bekänner vi oss till gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, såsom Israels rena och klara källa, som alena utgör den enda sanna normen, efter vilken alla lärare och läror bör prövas och bedömas. Och det är den här längre utvecklingen av Konkordieformen och finns på sidan 542 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Då skriftens gudomliga ursprung och överhöghet står klar, talar bekännelsen med den största vördnad om tradition och feders vittnesbörd. Rätt tradition och bekännelse är livsviktig och något som kyrkan inte kan vara utan. Strax efter det att skriftens suveränitet och dess relation till kyrkans bekännelsebildning är fastställd talas i bekännelsen om de rätta bekännelserna och den rätta traditionen från fäderna. Detta är i huvudsak, nu citerar jag Augsburgska bekännelsen, Detta är i huvudsak sammanfattningen av vår lära, varav framgår att den icke innehåller något som står i strid med den heliga skrift eller den allmänneliga kyrkan eller den romerska kyrkan, så långt den är känd genom de gamla författarna. Under sådana förhållanden döma det obilligt som fordra att vi skulle betraktas som kättare. Hela meningsskiljaktigheten gäller några få missbruk som utan stöd av tillförlitlig auktoritet insmugit sig i kyrkorna. Och så, det var så man inledde. Och det här är då efter Augsburgska bekännelsens det är 21 paragrafer där man framlagt det som man har gemensamt. Och det var faktiskt så här som man trodde det, att det var vissa missbruk. Och Luther var som sagt ingen reformator då han satte fram de 95 teserna, utan han trodde att han skulle få en diskussion i kyrkan. Och samtidigt var det så, vilket ofta glöms, att många av de irrläror som den lutherska kyrkan bekämpa i början av sin existens var sådant som var i praktiken läror, pastoralläror och icke fastställda läror, icke dogmatiserat stoff. Det blev det först vid Tridentinska konciliet som följde efter Luthers levnad, eller börja 1545 och han dog i 46, och Augsburgska bekännelsen framlades 1530. Många av de läror som vi uppfattar som romerska kätterier, så är sådant som är fastställt först vid det tridentinska konciliet, först dogmatiserade det här. Och vi kan ju också säga att det var den lutherska reformationen som en kausalitet blev upphovet till en motreformation som gjorde att den romerska kyrkan, när den inte mottog den lutherska kritiken, låste sig vid vissa villfarelser som hade fått stort insteg i kyrkan. Och man ser också att när man läser, tar hela Concordieboken och sedan tittar på Concordieformen, och då vi är framme vid 1580, då är tonen en annan. Då säger man så här om den Augsburgska bekännelsen, som man på ett sätt i väldigt försonliga ordalag hade lagt fram. I Concordieformen säger man om denna: denna bekännelse har väl motståndarna illa upptagit, men Gud vare lov, intill denna dag icke kunnat vederlägga. Sammanfattningsvis kan dessa bekännelser beskrivas uttrycka den rättrogna sanna kyrkans enhälligt omfattade kristna tro. Sola scriptura, enligt den lutherska förståelsen i reformationstiden, innebar inte att kyrkans tradition och fäders vittnesbörd skulle sättas åsido, utan att det hela skulle gestaltas utifrån skriften. Sola scriptura-principen, lösryckt från sitt sammanhang och tillämpat i en annan tid, såsom något autonomt, lösryckt från allt vad som i övrigt är tillgängligt om kristen tro, är förödande och kommer också att reducera skriftens innehåll och budskap i praktiken. Så akta dig för sådana som säger att de har bara sin bibel och sin egen läsning. Det där kan leda mycket vilse, och det låter ytligt betraktat som sola scriptura, men det kan vara någonting helt annat. Sola scriptura betyder därför förvisso något annat i allmänprotestantismen än sloganen betydde ursprungligen i reformatorisk lutherdom. Sola scriptura ska föra in i skriften och den rätta traditionen och ska inte vara en utgångspunkt för en subjektiv bibelförståelse enligt egen förförståelse, vilken denna än är. Detta som man från romerskt håll häcklar oss för, att vi bara menar detta med sola scriptura. Att titta på den protestantiska världen är en massa sekter och samfund
Och en hel del av dessa så säger sola skriptura. Och där ser man vart det leder när man bara läser Bibeln enligt egen huvud och egen förförståelse. Och man kan titta på nätet och man tittar både på romerska sidor och vissa ortodoxa sidor till och med, så häcklar man reformatorisk kristendom just med hur galet det blir när man har den här sola skriptura. Man kan se på en amerikansk präst, Father Barron, som spelat in ett stort antal budskap på YouTube. Och där synner ett avsnittet Protestantism and Authority från 28 september 2009. Så där drar han det här väldigt effektivt. Ett sakligt beaktande av vad det är fråga om kan dock halvt förvånande punktuellt hittas i den svenska romersk-katolska frågespalten Fråga prästen, där fader Daniel Adner skriver väldigt sakligt: för Luther spelade skriften en mycket central roll. Luthers berömda tes om skriften alena skulle dock av arvtagare till reformationen tolkas fristående från den kyrkliga traditionen, något som inte var avsikten hos Luther själv. Så skriver han. Tack för det. Att det inte är en sådan i ordet mening autonom, mänsklig och subjektiv skriftuppfattning som avses framgår även i slutet av Augsburgska bekännelsen, då man sammanfattningsvis på en allmänt konservativ linje konstaterar: blott det har omnämnts som nödvändigt måste framhävas för att det ska bli klart att hos oss ingen lära och inga former för gudsdyrkan införts som strider mot skriften eller den allmänliga kyrkan. Ingenting contra scripturam aut ecclesiam catholicam. Detta är inte någon enskild partikulär kyrkas bekännelse, utan anspråket är att här bekännes den rätta katolska allmänliga kyrkans tro. Den som kan, för att travestera Ireneus, som kan bekännas i Gallien eller Libyen. Värdesättningen av den rätta bekännelsen hos fäderna och vikten av denna tradition framkommer sist i Konkordieboken genom den katalog av vittnesbörd från fornkyrkan. Kanske inte alla har orkat läsa igenom den där tegelstenen om de har sett det, men om man har haft den i handen och bläddrar där så ser man i slutet, just före man kommer till bakpärmen, så finns en katalog med en mängd vittnesbörd från fornkyrkan, kyrkofäder som anföres för den tro man bekänner. Och dessa citat använder man mot aktuella villfarande rörelser som finns i reformationstiden i slutet av 1500-talet. Skriftens lära drivs med goda kyrkolärares synpunkter från fornkyrkan. Och det gäller alltså att det som vi flera gånger omnämner, att fäder drivs för den rätta läran. Och vi ser här också termerna. Latinet använder både helt naturligt här för den lutherska läran, både ortodox och katolsk. Det är ingen partikulär kyrka, ingen någon speciell grej, utan det är den allmänliga kristna kyrkan. Det är anspråket från början till slut, utan prut. Vad som är angeläget är att vi är öppna för rätt tradition och för rätta vittnesbörd från fäderna som belyser skriftens lära och för oss till den rätta lärokonsensus som ska föreligga i kyrkan. Vi frågar samtidigt efter hur fäderna har begrundat sina utsagor om det bestämt lär något som vi inte finner stöd för i skriften, eller ännu värre, står i strid med det vi vet att skriften lär. Då kan vi inte följa det. Det kunde även i reformationstiden varvet hända att de reformerta, alltså den schweiziska reformationen med Zwingli och hans kompisar, att de försökte med feder driva sina läror mot Luther. Och det där framkommer i samtalet som ägde rum 1529. Efter många om och men så kom man ihop sig och så satt man i Marburg och samtala om nattvarden och gick igenom om man nu hade olika läror, vilket Luther bestämt hävda inledningsvis, och man sökte sina positioner där när man var samlade i samma fysiska rum. En av då Zwinglis medarbetare, Öko Lampadius, som ledde 1482 till 1531, han försökte i några repriser använda Augustinus ord mot Luther och dennes bisittare. Det är intressant att se hur Luther reagerar. Dels kan Luther säga att han är beredd att lyssna till fäderna. Han attackeras av de reformerta som ber honom att ta fram de fäder som han har på sin sida. Luther svarade att han inte vet någon kyrkans lärare som skulle kunna bringa enhet mellan dem där i Marburg där de sitter och framlägger olika synpunkter. Och det är fråga om en reflektion på skriftens grund som Luther vill driva här. Inte så att man plockar citat från fäder. Luther kunde för övrigt hur bra som helst Augustinus, han kunde många andra fäder. Och Luthers mening är nu att man ska inte plocka citat härifrån och därifrån och så bygga upp en argumentation som passar en. Då Augustinus anförs mot Luther av de reformerta, kan han invända att de använder en väldigt tidig Augustinus-text och att den är därför inte på samma sätt vittnesgill. Och sedan påpekar han att kyrkans lärare måste underställas Kristus. Det gäller vilken kyrkofader som helst. Inte de bästa fäder kan anföras om de inte bygger på Kristi ord. Men om de gör det, så gäller det, som det sägs, att ha beredskap att lyssna på fäderna. Då Fulgentius, Augustinus främste lärjunge, anförs, är Luther inte avvisande, men han framhåller att hans motpart använder en text som inte har relevans för det de just nu diskuterar, nämligen den heliga nattvarden. Luther svarar inte heller på invändningar som saknar relevans överhuvudtaget, där ett citat från fäderna inte träffar den sak som är deras kontroversfråga där de sitter i Marburg. Och han konstaterar bara hänvisande till det yttre bibelordet, den bestämda satsen i Första Korinthierbrevet 11. Jag förblir vid min text. Om man inte mottar skriftens uppenbara ord, ska man inte komma dragandes med feders texter. Å andra sidan, om fästet finns i ett skriftord, då kan man gärna höra på federnas vittnesbörd och få belysning av det. Och se kyrkans rika tradition som utgår från profeters och apostlars skrifter. De reformerta visar momentant i Marburgsammanhanget en hållning som möter evangelisk luthersk kristendom både från påvekyrkan, från den ortodoxa kyrkan till den del den senare nämnda artikulerar en kritik, nämligen att en ansedd kyrkofader, ett konsilium, ett påvedekret på ett självklart sätt skulle kunna avgöra något absolut oberoende om härledningen från skriftens ord och dess värld står klar. Enligt evangelisk luthersk bekännelse är endast skriften domare. Övriga goda utsagor är endast trosvittnesbörd och underförstått vägledande för förståelsen och en hjälp för samstämmigheten. Hanteringen av kyrkans tradition är viktig och vi har inte blivit kristna utan sammanhang. Vi står i en tradition där den heliga skrift alltid själv ska fälla det yttersta avgörandet. Läsningen av kyrkofäder hade till en del försvunnit under senmedeltiden, fastän en hel del var tillgängligt här och där. Med reformationen kommer ett nytt stort intresse för fornkyrkan och de första århundradenas fäder. Fastän reformationens teologi avvisades av påvekyrkan för att reformationen förment avvek från traditionen, är det ändå paradoxalt så att reformationen lyfter fram kyrkans goda tradition från fornkyrkan på ett inte tidigt skådat sätt. Var är kontinuiteten för den västliga kyrkan? Är den hos dem som bekänner den augsburgska bekännelsen, eller är den hos dem som trots reformationens klarlägganden, bland annat från kyrkofäderna, bekänner med påven och det tridentinska konciliet? Var har vi kontinuiteten? Var lever kyrkan vidare? Är det den katolska ortodoxa kyrkan som lägger fram den augsburgska bekännelsen? Eller är det de tridentinska fäderna som slår fast vissa av senmedeltidens villfarelser som kyrkans lära för all framtid? Luther och Melanchthon är gott inkomna i fädernas skrifter. Och generationen strax efter har vi en för tidens förhållanden enorm dogmhistorisk kunskap. Melanchthon och Luther hade lagt upp spåret, och generationen efter, så där har vi en enorm dogmhistorisk kunskap som är häpnadsväckande. Vi kan nämna Matthias Flaccius Lyricus, som var född 1520, dog 1575, och Martin Chemnitz, född 1522, dog 86. Ett för oss närliggande uttryck är det bihang som just Concordieformeln har där i slutet. Där ser vi prov på deras förmåga, deras kunskap. Benämningarna som vi har, som varje teologistuderande råkar ut för, patristik eller patrologi, så är också den äldre lutherdomens gåva till den världsvida kyrkan. Det är den äldre lutherdomen som har fört fram de här uttrycken och benämningarna. Och som tekniska term så härstammar de från den äldre lutherdomen och det tidiga ortodoxin. Det var alltså den äldre lutherdomen som på sin tid var ledande i världen att ta fram kyrkans goda tradition från fornkyrkan. Luther kunde ju även högt värdera enskilda medeltida lärare. Det får aldrig glömmas. Han var skolad i en del av medeltidens bästa traditioner. Och man kan till exempel se hur han vördnadsfullt talar om 1300-talens teologen Jean Danson 1363-1429. I smalgalliska artiklarna. Och då är vi så långt framme i reformationstiden som under slutet av 1530-talet. Det är angeläget för oss att närmare betrakta värdet och platsen för traditionen från kyrkans gamla fäder. Vi har skolboksmässigt blivit bibringande att påvekyrkan lär skriften plus traditionen. Och håller dem sålunda för jämlika, och att vi som lutheraner, vi sätter sen upp skriften alena i förhållande till detta. Det att skriften avgör innebär ingalunda att allt annat ska lämnas obeaktat, eller ännu värre, att vilken subjektiv uppfattning som helst, där man endast och enbart använder Bibeln som referens, men dock utifrån sina egna tankar, är det som får avgöra. Tittar man på romersk-katolska nätsidor och någon ortodox sida som jag nämnde, så får vi denna karikerade bild av protestantisk kristendom i ett sammanhang där man gör sig lustig över densamma. Och låt vara att vi hittar något undantag som bekräftar den regeln.
Men man träffar också lutheraner som är anfäktade av det här och inte riktigt vet på vilken ben de ska stå och hur de ska orientera sig i dessa frågor. Och därför är det viktigt att vi talar om det här ämnet och ägnar det uppmärksamhet. Vi ska komma ihåg att vi aldrig läser texter i ett totalt vakuum. Vi är aldrig utanför, som tyskarna säger, förförständnis, utan en förförståelse då vi öppnar den heliga skrift. Ingen startar från noll.
Och inte bara det, utan att man sedan det där också är fri, så inte ens tankar och olika fördomar, förhandsuppfattningar styr när man sedan läser vidare.
Precis lika som då man oreflekterat med en institutionell kyrko- och bibelsyn faller tillbaka på dekret, beslut och feder, så kan man vara bunden av andra förhandsuppfattningar av mindre redovisat slag än dessa nu nämnda, då man hanterar skriften i ett nominellt lutherskt sammanhang. Vi har nu att anknyta till en rätt hantering av kyrkans tradition som präglade den äldre lutherdomen. Kanske inte så att var och en av oss här i salen nu börjar läsa en mängd kyrkofeder, men så att vi håller detta perspektiv öppet. Vi ska ha en konsensus med dem som tidigare har lärt det rätta, och det är någonting som vi tillsammans ska fråga efter och värna. Martin Chemnitz, som i sin tid var en ytterst skicklig och kunnig dogmhistoriker och som värnat det reformatoriska arvet förmodligen teoretiskt åtminstone bäst av alla i generationen efter Luther, han Chemnitz har viktiga synpunkter på detta som gäller traditionen. Och det kom tidigt en sån här slogan som det där lydde att Martinus non fuisset, Martinus vix stesisset. Om inte Martin Chemnitz hade varit, hade knappast Martin Luther bestått. Och nu går jag in på det som Jan redan var inne på. Chemnitz ser 8 betydelser i begreppet tradition. Tradition är det som senare skrevs ned i skriften. Tradition är också själva hanteringen av kanonfrågan, men det att skrifter med falska anspråk avskiljs från de rätta skrifterna. Tradition är den apostoliska trosbekännelsen eller regula fidei. Tradition är den sanna tolkningen av skriften. Tradition är dogmatiska slutsatser. Tradition är federnas konsensus. Tradition är seder och bruk, och tradition är läror som inte finns i skriften men som ska hållas lika högt. I den allmänna protestantismen som vi i hög grad är utsatta för är det uppenbart att endast 1 till 3 av dessa aspekter erkänns. Om det som gällde tradition i reformationstiden blev en stor belastning som sprängde kyrkans enhet, då man på allvar började pröva vad som var grundat på den heliga skrift, gäller ett slags motsats i den mera konservativa allmänprotestantismen av idag. Sola scriptura hävdas så att det i praktiken blir någonting som drabbar skriften själv. Ett inträngande bibelstudium som förenar vårt tänkande med bibels tänkande är ofta säkerligen för mycket ställt på undantag. En kännedom bland kyrkans lärare idag om tidigare lärostrider och det som har utvunnits ur dem. Tänk vilken möda, vilken kamp som står bakom enskilda satser, till exempel i den nicenska trosbekännelsen, och hur man fått ge ut sin kapacitet och sina resurser för detta, och hur vi, därför att skriften ord slår ner där, så förstår vi också att den helige ande
har hjälpt dessa människor. Det som står bakom där, denna kamp, detta som har förts fram, det får aldrig föraktas av oss. Detta som har värnat kyrkans tro och satt gränser för en skriftenlig tro. Och det som jag också vill varna för är att man går till den nakna bibeln och har ett sånt här telefonkatalogskoncept. Man har ett stickord som man kollar med om det finns något just om den saken i bibeln. Okej, det finns inte. Skriften säger ingenting. Och det här leder, det här var väldigt karikerat och kanske inte så hemskt många gör exakt så, men åt det hållet, vi känner nog igen det. Och då får man en reducerande biblicism som reducerar Bibelns stora värld, stora och rika värld, och som avskärmar oss från kyrkans gedigna lärotradition. Och det här är en uppenbar fara idag. Vi ska komma ihåg att mycket av det självklara, eller det som vi uppfattar som självklart i den kristna tron, är sådant som fäderna har framkämpat just genom nämnda strider. Och när vi tänker på trosbekännelsen, så har Bibelns lära komprimerat och distinkt i vissa avgörande detaljer tagits fram. Låt oss alltid med vördnad se på de stora och ansträngande och svåra strider som funnits här bakom. Och sen, för att återknyta till tidigare sagt, avvisande av sekterna i generationen efter Luther skedde med hänvisning till fornkyrkliga symboler och fädernas uttalanden. Den rika, rätta traditionen som föder ur skriften ska vara viktig för oss. Skriften själv, det gudomliga och ofelbara ordet, ska alltid vara domaren, den avgörande storheten. Men med glädje bejakar vi all tradition som flödar ut ur skriftens rika värld, som förenar olika kristna generationer med varandra och som är ett förenande band mellan de heliga genom kyrkans hela historia. Med tradition kan man mena olika ting, både sådant som självklart bejakas, sådant som är nödvändigt, sådant som gärna får finnas och sådant som skall förkastas. Chemnitz klagar över att det påviska i detta fall inte är distinkta, utan blandar ihop olika betydelser av ordet tradition. Och sen drar nominella lutheraner slutsatsen av detta. Ja, den där tradition, det verkar ju farligt, det får ju helt fel för dem, då ska vi ta det. Och sådana dumma, icke-reflekterande slutsatser, så ska vi faktiskt akta oss för. Reflektioner apropå Chemnitz sammanfattning och uppräkning av möjliga betydelser av termen och begreppet tradition som Chemnitz har satt fram i 8 punkter, så ska jag kommentera nu. Och det här är alltså en kommentar formulerad av mig och inte det där referat av Chemnitz. För det första, om vi tänker på det första där, Kristus talade förpliktande till apostlarna. Mycket som Jesus sa, det var sådant som skulle förverkligas senare. Det gällde den heliga traditionen från Kristus själv. Han som inte skrev något för eftervärlden, vad vi vet. Så är också Nya testamentet förutsagt av Kristus. Innehållet förvarades under den helige andes försyn i en helig tradition. Och den helige ande påminde apostlarna om allt. Hos Paulus kan vi se detta i att han mottagit och överlämnat, och allt det här som Jan här så fint tog upp, också de andra ställena, kom ihåg dem, eller den heliga traditionen är överlämnad genom ordet till alla kristna, Judas 3. Skriften talar om sin egen kunskapsförmedling som en tradition. Detta är en helig och ofelbar tradition. Och kom ihåg att själva ordet tradition, att det har fått en sån här hävd, så har sannolikt att göra med vulgatan, som ju har den latinska bibeln som har varit styrande för vår kristna terminologi.
Och då alltså Paulus i första Korinthierbrevet 15:3 säger att han meddelade korintierna en huvudpunkt i tron, så heter det i Vulgatan tradidin. Samtidigt är det uppenbart att detta hör samman med den heliga skrivna texten. Lite senare sägs det som skedde Kristus i påskdramat, att det skedde en efter eller enligt skrifterna, det vill säga gamla testamentet. Men Paulus text här framträder i sig själv med samma anspråk. Han talar och Kristi vägnar levererar själv en helig text när han inleder hela brevet med anspråket från Paulus genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel. Och det andra här, den seriösa argumenteringen i kanonfrågan som fornkyrkan kommer med, det är det gäller. Det som gäller att skrifter med orätta anspråk ska avskiljas från de heliga fäderna, det är en viktig aspekt av traditionsbegreppet. Den rätta traditionen innebär att kyrkan verkligen svarar på Guds tilltal i ordet. Flera trossamfund är allergiska mot alla slag av skrivna eller sammanfattande bekännelser. Men vi ska bestämt fasthålla vid att den rätta receptionen förutsätter bekännelsen. Det är ett svar på Guds tilltal. Genom munnens bekännelse blir man frälst. Rom 10:10. Både den romerska kyrkan och vissa delar av de reformerta samfunden är på orätt spår här. Skriftens klarhet förnekas hos Rom, och uttolkning finns att söka i den omfattande värld som består av koncilier, dogmatiseringar, dekret, encyklikor, förutom av att påven som har i sitt hjärtas har det i sitt hjärtas skrin den uttolkning på en bestämd punkt som kan behövas i det närvarande ögonblicket. Många reformerta kristna nedvärderar alla slag av bekännelser och tradition. Man kan innehållsligt gå med på innehållet i den apostoliska bekännelsen, men man ser inte nödvändigheten i den och ser egentligen inte satser utanför Bibeln som sådana som säkert och sant fångar Bibelns lära. Nu är det rätt nog, men inte det är Guds ord. En sån invändning är helt icke-kristen. Den helige ande är ingen svamlare, utan han har nedlagt klara satser i den heliga skrift genom profeter och apostlar som vi kan motta och som vi kan med en annan satskonstruktion och annan syntax på nytt ta fram och komprimerat säga i satsen. Det här är någonting som kan recepteras, det är någonting som kan formuleras på nytt, det är någonting som man kan vara överens om att här har vi Bibelns lära. Och den här likgiltigheten och att det inte finns intresse av bekännelse, så det ska vi se upp för. Många nominella lutheraner är påverkade av den hållningen och kan aldrig bejaka de lutherska bekännelserna på annat sätt än genom hållningen som har kallats i historien för quatenus, i den mån de överensstämmer med den heliga skrift. Och detta är en allmän gardering, men ologiskt så tillvida att vi annars kan hålla vilka böcker som helst i den mån de överensstämmer med Bibeln. En sån bok är ingen bekännelseskrift, är ingen bekännelse. Vi bekänner att skriften är klar. Den helige ande är som sagt ingen svamlare. Skriftens lära kan faktiskt rättvist och korrekt i bekännelser framläggas just därför att det överensstämmer med skriften. Och ibland kommer den sola skriptura angreppet på det sättet att man säger att men det här finns ju inte på det här sättet i Bibeln. Då ska vi komma ihåg att i stora lärostrider har man just använt en sådan argumentationsteknik. Arianerna sa att men homoousios finns ju inte i skriften. Alltså det är inte en skriftenlig lära. Och många som säger att vi har sola skriptura hanterar Bibeln så här. Men det står inte i Bibeln, och då är det inte skriftenligt.
Men det är faktiskt så att skriftens lära kan sammanfattas också med ord som i sig själva inte finns i skriften. Och här blir det också en prövning om receptionen är god. Om man faktiskt har mottagit det så att man korrekt kan formulera på nytt. Och om det är en sådan kyrka som bekänner på det sättet att man ser att det är en rätt reception. Och vi ska komma ihåg att i fornkyrkan så var dessa symboler inte så konformerade som de har varit senare. Nu när vi i sen tid har den apostoliska, nicenska och så vidare. Utan de kunde variera. Och då gäller det att känna igen att dessa har denna formulering. Men vi känner igen den som den katolska ortodoxa tron som också vi. Skriften har en mening. Nu inne på den fjärde. Skriften har en mening och dess ord kan och får inte vridas hur som helst. Det är den sanna kyrkans förpliktelse att i en yttre kristenhet bland alla sekter och bland alla som håller Bibeln i händer, för det gör så hemskt många, lära vad den faktiskt lär och vad den inte lär. En allmän hänvisning till som sola scriptura kan missbrukas till att sanningen finns här. Men man ska ju inte riktigt liksom klart säga vilken den är, utan den finns bara här. Det är förödande för tron och bekännelsen för kyrkans liv. Först när kyrkans undervisning tas fram och tillämpas i det konkreta livet här och nu blir det fråga om bekännelse.
Det femte.
Dogmatiska slutsatser kan dras av orden. Det finns en hel del då, som om vi den här gången säger allianskristna, som sagt och sätter en ära i att ha en bekännelse. Vi var redan tidigare inne på det här. Och vittnesbörd och bekännelse kallar de då bara sin subjektiva erfarenhet av tro. Det rätta kristna förhållningssättet är att inför den till Gud fientliga världen förena sig i den gemensamma kristna tron och bekänna den. Som vår Herre Jesus säger, alltså den som bekänner mig inför människorna, honom ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Gud ser de hjärtan som förenar sig i den rätta bekännelsen i kyrkan. Och det här med att dogmatiska slutsatser kan dras av skriftens undervisning. Så det var vi inne på här i trean och fyran, och jag menar att det har vi belagt redan. Sedan har vi det sjätte, och tradition är federnas konsensus. En kyrka som inte ser till att den är samstämmig med den rätta tidigare, med rätta tidigare lärare i kyrkan har inte den rätta traditionen och ska inte erkännas ifall deras skriftbevis saknas. Den som kommer med någonting nytt, med någonting avvikande, någonting som man inte känner igen, den har bevisbördan. Och det var ju också med en sån hållning som Luther mötte riksdagen i Worms. Att kan inte med skriftens ord överbevisa mig om att jag har fel, så kan jag inte, får inte ta tillbaka någonting. Här står jag och kan inte annat. Och han var minsann beredd att möta hela kyrkans traditionsstoff när han framlade. Det var inte så att han hade ett tag hittat någonting i Bibeln och nu ville han hävda det. Utan han hävdade mot bakgrunden av sin teologiska bildning, sin kunskap om federna, det han visste om koncilier. Ingenting av det sköt han åt sidan när han hävdade det han hävdade. Det sjunde. Tradition är seder och bruk. Goda bruk stöder den rätta tron. Vissa bruk härrör från mottagandet och bevarandet av den nytestamentliga texten. Instiftelser och instruktioner gestaltade i den tidiga fornkyrkan ska inte förbises. I viss mån finns det en reglering av ämbete och gudstjänst. Allt är inte att hantera enligt godtycke, trots att det inte är nödvändigt att alla typer av yttre bruk är konforma. Det som Jan också nämnde med den Augustana 7. Sen kommer vi till det åttonde, och som det som vi har varit inne på redan, bland annat med hänvisning till Markus 7 och Matteus 15, det så, och som Chemnitz då säger att det här är någonting som entydigt ska fördömas och sopas ut ur kyrkan. Det som entydigt överallt ska fördömas är att läror som inte finns i skriften hålls lika högt som det som skriften säger. Då har man förlorat sinnet för vad som är den ofelbara utgångspunkten som ska bestämma det andra. Norma normans, den bestämmande normen. Tack.